I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen till Kändispodden.
Tackar, tackar.
Elinor Bjurström.
Ja.
Skiner som en sol.
Ja, men det är så mycket sol ut idag så jag kan inte skina.
Och i hela dig.
Mm.
En liten sol.
Det är så många som säger det. Ja, det också. Men det är många som säger att vi ser här gravidlyckan. Du bara lyser om dig. Jag vet inte om jag känner samma sak som visas. Men...
Nej, jag har läst på ditt Instagram att det inte alltid är så.
Nej, nej det är
inte varje
inte.
Dag.
Nej, det är det verkligen.
Men du är ju modell.
Mm.
Du är influencer.
Mm.
Du är känd lite från tv.
Ja.
Och du är a mom to be.
Ja.
Så att säga.
Mm. Stämmer.
Ja. Vi ska ju prata lite om allting det här, tänker jag. Men när jag frågade runt dig, eller om dig snarare, så, eller frågade runt, jag har inte gjort det med jättemånga, men min sambo, han sa så här, men fan, är inte det hon som, känner inte hon Justin Bieber?
Jo, så, eller känner ju väldigt mycket att liksom ta i. Men,
ja. men ni har någon historia?
Mm, det har vi. Vill du höra
det? Ja, det vill jag höra. Nej, men alltså, det här är helt susat mig förbi. Ja. Och det är så intressant att se.
Du missade det?
Jag har missat det. Och då tänker jag så här, där ser man vad olika människor snappar upp olika saker.
Ja, för det stod ju verkligen överallt. Det kan man ju tänka liksom så här, svenska modellen hänger med Justin Bieber liksom.
Men hur var den där storyn då?
Nej, men storyn var så här faktiskt från första början. Att, det var en gammal bekant till mig som jag jobbat med för jättelänge sedan när jag var yngre. Som ringde mig en dag och sa, hej, skulle jag kunna få låna din killes krossar? Och jag bara, nej, det kan du inte få göra. Man kan inte bara komma och låna min killes krossar bara sådär. Sen förklarade han att, nej men det är någon känd människa som vill låna dem. Och jag bara, nej men det spelar ingen roll, du måste säga vem. För annars kommer jag, vi lånar inte ut dem liksom. De kostar flera, liksom, jättemycket. Och då sa han, men det är liksom en världsstjärna som kommer till Sverige nu, idag. Då förstod jag att det var Jasmin, för han fick inte säga att det var han.
Okay.
Men då förstod jag att det var han. Och jag var okej, okay, kom och plocka upp mig nu. För min kille är ganska blyg så här, i sådana lägen. Och så då ville han verkligen att jag skulle vara med på det här. Så jag bara, då måste ni komma och plocka upp mig nu hemma. Sen ska få han lämna sitt jobb och åka och hämta krossen. För allt ska ske väldigt fort när Justin vill någonting. Så då åkte, kom de och plocka upp mig i en liten van så här. Och så var det fyra efter med lite livvakter och sådär. Och så åkte vi ut och körde kross. Ja, vi kom till Jimmys kontor där. Så vi kan välja outfits då. Och så låg min rosa outfit lite i bakgrunden. För jag hade inte tagit fram den som alternativ. Men han såg den ändå och bara, den vill jag ha. Okay.
Hade ni samma storlek?
Ja, det var ju det vi hade. Den passade honom lika bra som den passade mig.
Jag ska inte säga att du är mager. Nej. Men du är ju liksom modellsmal.
Ja, men jag är ju liten. Jag är ju lång. Det är väl det liksom som gjorde att han kunde ha den kanske. Han var ju också ganska liten.
Ja, jag vet inte, jag har inte kollat in han så mycket. Det är liksom lite utanför min
Ja, det är inte din favorit kanske.
Ja, det skulle kunna vara. Det är inte så att jag tycker någonting speciellt om honom. Men liksom, jag är för gammal för han kändes
det. Ja, men jag förstår. Ja. Nej, men vi åkte i kross där en dag. Och sen så var vi blev inbjudna på hans konsert. Så var vi där. Och sen dagen efter så åkte vi kross igen. Och då var Martin Garrix med. Men vi hade gjort en tabbe, jag och min sambo. För att vi hade ju lagt upp ett klipp på Instagram efter. Ah. Bara, vi körde precis cross med Justin Bieber och hans kompis.
Ah.
Och då fick vi jättemycket skit för att vi hade kallat Martin Garrix för hans kompis.
Okay.
För vi visste inte att det var Martin Garrix.
Ja. Men är det någon form av DJ?
Ja. Du har lämnat koll, tack. Nej, han är jättestor. Ja. Han var ju då, det året var ju han världens rikaste 20-åring.
Ja.
För han är DJ då.
Okej, så att det sårade honom? Att han...
Nej, honom sårade det nog inte. För att han var väldigt liksom öppen. Alltså han skulle jag säga att han var ju asskön. Men därför jag också inte misstänkt att han var någon. Liksom.
Ja.
För att... det roliga var att jag frågade honom så här, men vad gör du? Och han bara, men jag jobbar med musik. Och jag bara, det är klart, du är Justins kompis. Och det är ju inte så att han gör musik för att det är Justins kompis, utan jag tror att de gjorde något collab eller något.
Men det kanske var därför som det funkade så bra, för att ni inte kände så starstruck.
Nej, precis, jag tror att det var bra i slutändan.
Har du någon kontakt med han fortfarande? Alltså Justin?
Jag har ju inte privat kontakt med Justin såklart. Det är inte så att vi sitter och snapchatar varandra.
Det är inte han som är pappa till ditt barn.
Det är inte han, inte den här gången. Nej, det är inte. Jag sa ju faktiskt till min sambo att Justin var mitt free card.
Innan eller efter ni hade träffats?
Jag sa det lite under skulle jag säga. Lite fint.
Ja, hur reagerar han då?
Nej, han tycker bara att det var jättekul. Han vet att jag skulle aldrig gå till det steget att göra.
Nej.
Men det var faktiskt jättekul. Vi har ju lite kontakt med hans manager, eller hans tour manager.
Mm.
För när de kom tillbaka till Sverige nu på Summerburst, så blev vi bjudna av dem till Summerburst och sådär.
Mm.
Kontakt är väl lite att ta i, men det sker.
Mm. Mm. Härligt. Mm. Du, på självaste Alla hjärtans dag,
ja,
så outade ni någonting på ditt Instagram, kanske på Jimmys också.
Ja, på Jimmys också.
Vad var det?
Det var att vi ska ha barn.
Ja. Härligt.
Ja.
Men hur känns det?
Det känns jättebra. Eller alltså, det är så här, jag tror att jag har inte hunnit landa i de tankarna riktigt än. Även fast vi nu är i vecka 21, så har jag fortfarande inte hunnit landa i tankarna. Shit, jag ska faktiskt bli mamma.
Mm.
Vi ska ha barn. Nu är jag fast med Jimmy för alltid.
Ja, på ett eller annat sätt.
Ja, precis. Även om vi ser ut att gå skilda vägar, så måste vi ha någonting med varandra att göra.
Mm.
Nej, det är väl ingen plan att göra det.
men jag hörde någonstans att du är lite aggressiv och hormonstinn, säger man så.
Man kan säga vad man vill.
Du kastar telefoner och slår i dörrar och sådär.
Ja, nu har jag lugnat mig, måste jag säga. Men i början så var det väldigt, väldigt mycket hormoner som jag hade svårt att hantera.
Mm.
Och jag hade ju hört att det får mycket mer hormoner och en gravid kvinna är jobbig och du vet så här. Men jag trodde inte att det skulle vara på den nivån som jag har betett mig. För att vi har ju som sagt byggt ett nytt hus och en ny bänkskiva. Och Jimmy väcker mig när jag ligger och sover mitt på liksom, klockan 6 på kvällen.
Mm.
Då vaknar jag och då kastar jag min telefon rakt i vår nya bänkskiva.
Mm.
För jag blev så arg. Jag vet inte varför. Jag blev bara skitarg för att han väckte mig.
Händer det någonting med bänkskivan?
Nej, som tur var så var den lite hårdare. Men min mobil gick ju sönder. Du ser ju här framför dig nu att den har ju sprickor överallt. Och då vill du inte se baksidan. Och det var för att jag kastade den. Så jag får leva med den ångesten.
Ja, hur hanterar han det då? För att han är ju... Vi sa ju det här innan, han är 30 och du är 23.
Ja.
Tycker han att du är en bortskämd snorunge som divare? Eller liksom, hur...
Alltså, där med åldersskillnaden skulle jag säga snarare tvärtom. Att han ser väldigt mycket upp till mig för att jag bara är 23 och redan har åstadkommit vad jag har gjort i mitt liv.
Mm.
Och samtidigt, att när man hänger med oss, våra vänner tycker ju inte att det är någon åldersskillnad på oss. Och jag vet inte om det är han som är omogen eller jag som är mogen. Men vi funkar väldigt bra ihop. Och när jag beter mig så här så vet han. Han känner mig. Och han vet att jag...
Han tänker det bara bita ihop i några månader.
Ja, men han gör det. Men han kan nästan skratta åt det lite.
Ja.
Då kan jag bli en
snart, kommer jag kanske börja reta dig.
Ja,
eller, det kan alltså, driva med det där.
Mm, men jag är ju väldigt öppen som människa. Så när vi träffar folk och pratar om det här, jag pratar om det här för jag tycker att det här i efterhand är väldigt roligt.
Mm.
Och jag borde skämmas liksom för hur mitt beteende har varit. Men jag kan fortfarande prata om det och tycka att det är kul.
Jag kan ju känna igen mig lite i det, fast jag aldrig har varit gravid. Nej, men alltså jag tänkte när jag var i din ålder så... så kunde jag var nog kanske lite... Nej, men alltså det är så här...
Man måste göra något. Ilken är så mycket som man bara måste få ut den på något sätt. Mm. Och man kan inte, då håller jag oftast min telefon.
Mm.
Och då får den ta skiten. Någon gång som jag hade precis satt upp nya badrumsdörren.
Mm.
Och så stod jag där och jag hade planerat vår dag liksom... i liksom minuten och så skulle Jimmy säga att den här dagen inte skulle bli så som jag hade planerat.
Ja.
Då var jag jättearg och då smällde våran toalettdörr. Men det roliga var att dörren åkte av och flög över mig. Så jag stod där och hålla i den här toalettdörren samtidigt som jag stod och skrek.
Ja.
Det var lite... Sen satte jag mig och satte tillbaka dörren. Och skämdes.
Satte du tillbaka dörren?
Ja, för Jimmy åkte därifrån för han skulle åka iväg.
Ja.
Och då kände jag att jag hade betett mig dåligt. Så då satt jag där jag tror att det tog 45 minuter för mig att sätta tillbaka den där dörren.
Men annars då, det här med graviditeten. Hur är det typ att vara gravid?
Alltså det där är så stor fråga. Det är så mycket att vara gravid. Mm. Dels ja, bara det här med hormonerna. Bara det är ju en ny upplevelse där man måste lära sig att kontrollera sig själv. Och liksom hur man är som person. Men sen är det också så här. Du måste ju ändra din livsstil. Nu har inte jag haft någon extrem livsstil innan. Eller så här, varit ute och druckit mycket. Eller du vet så här. Men faktiskt den grejen att du kan inte ta ett glas vin när du vill. Du kan inte alltså, du var ute sent. För du blir trött. Mm. Vare sig du vill eller inte så däcker du vitt. Och du får inte bära tunga grejer. Det är så mycket som du måste anpassa efter. Och det är faktiskt också en alltså, vad ska man säga, kamp i sig. Det är ju klart att du bortstår från allt det här. För ditt barn är ju viktigare än någonting annat. Men det är fortfarande svårt. För att jag har kunnat sätta mig på en utservering i solen. Och ta ett glas vin om jag vill. Typ. Nej. Nej men då har jag kunnat ta en liksom, glas vin om jag vill. Och jag har ändå. Jag har ju bott i Spanien när jag modellade i 7 månader. Där är vin en väldigt del av kulturen. Liksom. Mm. Så bara det att man inte kan och inte får är jobbigt. För då vill man ju det typ lite mer.
Mm.
Men sen är det jättelätt att avstå eftersom att. Det är ju mitt barn är ju viktigare än vad ett glas vin är.
För nu kommer du snart in i roséperioden.
Ja, oh, herregud. Jag ser inte fram emot den här sommaren.
Jo, men det gör
det
väl på
det
ett sätt.
Jag.
Men jag lade märke till att du är väldigt stor.
Stor. Magen.
Nej, men jag tänker magen var rätt stor. Nu har det visserligen gått halva tiden.
Ja.
Men det är ju en jätte som ligger där inne.
Ja,
känns det som.
Och han sparkar jättemycket.
Ja, det är en kille.
Ja, det är en kille. Ja.
Har ni bestämt namn?
Nej, vi har inte gjort det. Men Jimmys systerdotter kom till mig innan vi visste könet och sa så här. Hon är 9 år och sa att hon hoppades på att det skulle vara en kille. För hon var trött på tjejer. Hon har syskon som är tjejer. Hon var så trött på tjejer. Så jag ville att det skulle vara en kille. Och då kan han heta Matteo.
Mm.
Och då misstänkte jag att hon är kär kanske någon. Eller något som heter Matteo.
Mm.
Och det visade sig att det finns en kille i klassen som heter Matteo.
Ja.
Så det är typ, jag tycker det är ganska gulligt. Jag tycker Matteo är fint. Men vi har absolut inte bestämt någon annan.
Nej. Jag tänkte också på en annan sak. Jag såg på ditt Instagram- att dina bröst
ja,
du skrev någonting
idag,
ja det kanske du lät idag för att då tänkte jag på det här med när Charlotte Perrelli var gravid så var hon programledare tror jag för Melodifestivalen och då var en löpsedel var så här att Charlottes eller Perrellis bröst växte i direktsändning.
För att hon inte liksom jag kunde förstår den pumpa. Känslan.
Men då tänkte jag, det, inte det är också lite tidigt att, för du skrev att de,
ja, men de
är Dolly Parton.
De växer stort, tänkte jag säga. Men de blir också stort. Det är inte, jag skrev att det är inte bara magen som växer när man är gravid, utan även brösten. Och nu är ju så här, brösten en väldigt sexuell grej. Så här, då det är ju nice och stora bröst. Ja, det är väl nice och stora bröst. Jag är jättebekväm med mina små bröst som jag har haft innan.
Mm.
Och har väldigt många fina underkläder som passar till mina bröst som jag har haft innan. Och nu kan inte jag ha någonting längre. Så jag skrev om att det är jobbigt för att man saknar att kunna ha sina gamla kläder. Men också gamla BH:ar som man faktiskt inte ens tänker på innan man blir gravid.
Mm.
Och nu liksom varierar jag mellan 2 amnings-BH:ar. För att jag vill inte köpa... Och sen så blir de ännu större när du ammar. Och vet, det finns ingen stopp på dem där. De bara växer och växer.
Sen är de förstörda för alltid.
Ja, men verkligen. Nej, men det är klart de ändras. Och jag har ju fått faktiskt också bristningar på mina bröst. Det har jag inte gått ut med, men det kommer jag göra snart. Och det är någonting som jag typ, eller många så här, ser som negativt. Som säger typ så här: åh gud, jag vill inte bli gravid för jag vill inte få bristningar. Bara, åh, om man är gravid så får man bristningar. Jag kan inte relatera till det för jag tycker inte att det är så farligt med bristningar. Jag är typ stolt över mina bristningar som jag har fått. Och jag visar upp dem för människor som jag kan visa upp dem för.
Men hur tänker du med modellandet då?
Jo, men det
är... Nej, men jag tänker så här, bristningarna. Är det, kommer det vara en nackdel?
Alltså, grejen är den att jag har ju också gjort mig själv lite känd just för att jag har sjukdomen psoriasis.
Mm.
Vilket är en kronisk sjukdom som gör att jag får utslag på min kropp. Så jag kan väl säga så här, jag är så jävla van med att liksom inte ha en felfri hud.
Med lite skavanker.
Ja, och det är liksom, jag tycker typ... Förut var det värsta jag visste, men nu tycker jag typ att det är lite coolt.
Mm.
Om man får säga det så. Och jag har lärt mig att leva med det. Och det är så här, jag ser inte att en bristning skulle vara något annorlunda mot vad en psoriasisfläck är. Utan det är bara, det berättar en historia om mig. Och jag tycker att det hade varit jävligt konstigt, om jag ska vara ärlig, om kroppen inte hade förändrats om du är gravid. Du bär på ett barn. Alltså, jag har ett liv i mig. Mm. Det hade varit väldigt konstigt om kroppen inte hade ändrats alls.
Ja.
Så jag är beredd på det. Sen... är det ju så här att vi kan inte heller gömma att det går faktiskt att göra åt. Det finns väldigt mycket medel för att hjälpa mot bristningar och ärr och allt vad det är. Du kan laser, du kan använda en olja som ska vara jättebra. Som mjukar upp huden, som kommer hjälpa dem. Och lite så här, så att... Ja, jag är inte så rädd.
Nej, men det ska man ju kanske inte vara.
Nej.
Men jag tänker det här, som du säger med psoriasisen, tycker jag är lite intressant.
Mm.
För att det var väl lite så du blev känd.
Mm.
Eller du var med i Toppmodel.
Ja, precis.
Där det gick väldigt bra för dig.
En andra plats.
Ja, du kom två.
Mm.
Ja, men det är väl bra.
Mm. Det är jättebra.
I Melodifestivalsammanhang så är det två år när man minns.
Ja, jag vet.
Och det är lite samma här. För att nu vet jag vem som vann för att jag kollade upp det.
Ja,
men henne har jag inte hört talas om.
Mm. Nej, hon valde också att sluta. Hon ville ju liksom inte vara i den här branschen längre. Ganska snabbt efter programmet. Så det är väl också en liten bidragande faktor. Okay.
Men
det är ju faktiskt så som du sett. Tvåan brukar ju sina.
Men du, där kom ju du ut med din psoriasis.
Mm.
Eller det blev ju en grej i programmet.
Mm. Ja, men det var första gången jag berättade om det. Alltså, mina vänner visste inte ens om att jag hade psoriasis innan. För jag hade gömt mig liksom, ända till dess.
För att Inte för att vara så, men du har väl rätt mycket psoriasis?
Mm. Ja, men det har jag.
Och då måste du ha döljt det väldigt bra.
Mm. Ja, men tro mig. Man lyckas liksom. Men jag fick min psoriasis första gången när jag var 4. Och så fick jag diagnosen när jag var 6. Och jag kommer inte ihåg någonting sen innan. Så man kan säga att hela mitt liksom, ihågkomna liv har jag haft psoriasis. Och... jag började väldigt ungt inte tycka om den, eftersom att jag blev ganska mobbad av mina klasskamrater. Och de, för jag var annorlunda. Jag blev till och med liksom, en kompis föräldrar sa liksom att jag får inte komma hem till dem och leka för att deras dotter då inte skulle bli smittad.
Mm.
Så även vuxna kunde liksom bete sig ganska illa. Mm. Så då bestämde jag mig liksom när jag var ung att nu ingen ska veta om att jag har det här, för då kan ingen vara elak mot mig. Och du vet, till exempel på sommaren så hade jag på benen, men då lärde jag, så hade jag 5 nylonstrumpbyxor på mig samtidigt. Du vet, de här genomskinliga strumpbyxorna.
Du vet de här. Nej, jag vet inte dem, men jag kan tänka mig.
Nej, men det är så här genomskinliga strumpbyxor som är hudfärgade.
Ja.
Man brukar ha ett par på sig, då lyser det ju igenom från sin egen hud för att de är så tunna. Men då hade jag 5 par liksom på varandra, för då såg det ut som min hud.
Men då hade du lika gärna kunnat gått med... Techbyxor.
Ja, det var lika varmt. Alltså, men jag såg ju normalt.
Ja.
Det var ingen som reagerade på det. Liksom. Vuxna kanske reagerade. Men ingen i min ålder visste så här, nu har hon för många strumpbyxor på sig. Liksom.
Mm.
Så då tänkte jag det. Så hade jag en långarmad klänning till det. Typ. Och då såg man ingenting, för jag har aldrig haft i ansiktet.
Mm.
Jag har haft i pannan när jag har blivit lite äldre. Men då har vi sminkt. Vet. Mm. Det är inte så svårt att täcka.
Men hur har det varit då? Ja, dels så sa du att du blev mobbad.
Mm.
Men jag tänker också att det måste vara svinkänsligt när man kommer upp i tonåren. Och du vet det här med killar. Och så.
Mm.
Alltså det måste ha varit ett hinder.
Ja, verkligen ett hinder. Alltså jag skulle säga så här. Jag var ju i ett umgänge också där killar var väldigt aktuellt. Och du vet så här, man ska ut, man festade lite. Och vi träffade mycket nya folk. Och då var det ju jobbigt, för att mina vänner hade ju inga hinder liksom. Mm. Eller så här stopp till att de skrev vissa grejer. Och när man är ung så resonerar man lite annorlunda när det kommer till det här med killar än vad man gör i dagens läge kanske. Om du förstår vad jag menar. Så jag känner mig väldigt utanför, men fortfarande väldigt rädd.
Mm.
För att jag vill ju inte visa min kropp för någon. Sen så var det faktiskt så här. Det här är helt sjukt. Men vi träffade ett par killar som var lite äldre än oss. Var de 3 år äldre ungefär. Jag var 14 kanske. Jag kommer inte riktigt ihåg. Och då var han 3 år äldre. Och han och jag låg då i sängen fast med kläderna på liksom, och bara pratade med mig. Så då sa han till mig, han bara, ja du eller några så här, innan vi kommer varandra närmare så måste jag berätta en sak för dig.
Mm.
Jag bara, vad ska du nu berätta typ? Och han bara, ah, men först och främst har jag ADHD så jag kan liksom reagera lite konstigt i vissa lägen. Jag bara, ah, men det är ingen fara. Och han bara, och sen så har jag en sjukdom som heter psoriasis.
Mm.
Och jag bara, what? Alltså hur stora är oddsen liksom? För jag tyckte om den här killen jättemycket.
Mm.
Han berättade för mig att han hade psoriasis, vilket gjorde att jag såklart berättade att jag hade psoriasis.
Mm.
Så han har hjälpt mig väldigt mycket i det här, just det här med killar, just för att vi var med, vi hade samma sjukdom och såg likadan ut, när man säger. Så jag skämdes inte inför honom, eftersom att han såg likadan ut. Och efter det sa jag typ såhär, då blev det lite lättare i alla fall. Sen så, ja, jag fick aldrig ett förhållande med den här killen eller så. Men jag var kär i honom väldigt länge och liksom tyckte om honom och så.
Ja, det var härligt.
Ja, det var faktiskt jättehärligt. Men,
för det kunde ju lika gärna blivit tvärtom. Eller jag kan tänka mig också att det har varit det.
Ja, men det har varit tvärtom också. Verkligen.
För det är ju det där som den här föräldern i skolan när du var liten. Alltså det är okunskap.
Ja.
För att vid den första anblick så kan man ju, om man inte har en koll.
Nej.
Eller koll på vad det är och hur, att det inte smittar och sådär. Så
och kan det, kan jag förstå dem.
I vissa fall så kan det ju kännas lite läskigt just för att man inte vet.
Ja, precis. Och det är ju inte konstigt. För att, alltså, jag vet ju själv, jag ser ju annorlunda ut. Och det är ingenting någon behöver säga till mig, nej det gör du inte. För att det förstår jag klart och tydligt att jag gör. Men jag tycker, och då kan jag förstå som du säger, att när man då första gången ser någon som är annorlunda så slänger man en extra blick.
Mm.
För det är bara, det ligger ens natur, man gör det. Eller man liksom undrar vad det är.
Mm.
Och då vill man ju inte utsätta sig för någonting som man inte vet vad det är. Och vet man då att det inte smittas så är det klart att man inte går fram och klappar på mig. Hej, jag skulle bara testa om det smittades eller inte. För att i slutändan så är det ju ingen som vill gå runt med prickar på kroppen. Liksom. Så jag förstår det.
Men sen så kan jag tänka att det är inte bara prickarna.
Nej.
Eller fläckarna eller vad man ska kalla det för. Utan det är ett helvete.
Ja, precis.
I övrigt.
Det kliar och det är... så här, på vintern är det riktigt illa. När jag var liten så flagnade det väldigt mycket. Och det var ju så jobbigt. Så här, jag kunde inte ha svarta kläder för då hade jag i hårbotten.
Mm.
Så var det liksom så alldeles vitt på axlarna. Du vet. Nu när jag blir äldre så har det blivit mycket bättre. För då är det inte lika aggressivt. Det är fortfarande på lika många ställen. Men det är inte lika aggressivt som det var när jag var yngre. Men då var det ju riktigt jobbigt. Alltså... Mm. Och så måste du smörja in dig varje gång du har duschat. Bara det är så här, du vet känslan när man är ny och ren, man har duschat. Och så ska du smörja in dig med en fet kräm. Då är det så här, du kan inte ens gå genom rummet utan att all damm sitter på dig. Och så känner du dig smutsigare än vad du faktiskt var innan du duschar.
Mm.
Så det har ju också varit jobbigt. Att sådana där grejer som man faktiskt inte tänker på.
Men i jobbet då? Jag tänker som modell. För att jag la ju märke till dig i det där programmet och tyckte att... Alltså häftigt är ju fel ord.
Ja.
Det är konstigt. Men jag tänker så att du utmärkte det ju därför.
Mm.
Och så tyckte jag att det var lite tufft och starkt av dig.
Mm.
Ändå att ställa upp där. För du exponerade det ju väldigt mycket. Det var, om jag minns, det här är ju några år sedan. Det var lite drama, eller hur? När du outade det här.
Ja, men det var det. Jag började gråta och gick av scenen och lite sådär. Och det var ju mer, egentligen så sa jag till produktionen då, innan jag skulle upp på scenen i bikini och då visa upp kroppen, så sa jag det bara, men nu kommer jag gå upp och se med mina kläder på och säga att det här var ingenting för mig, för att jag vågar inte, alltså det är alldeles för stort för mig. Men då sa de det så här, ja men du får ringa din mamma innan, för vi hade inte fått prata med våra föräldrar då, för man får inte ha telefon och sådana med inspelning. Och då sa de, men du får ringa till din mamma, och då gjorde jag det, då hade min mamma sagt det så här, men vet du vad, tänk inte så mycket. När vi lägger på, då går du bara upp på scenen där. Sen när du väl står där, då är det ingen återvändare. Liksom, men du kommer inte ångra dig.
Mm.
Så jag har ju min mamma att tacka väldigt mycket för att jag hade det modet. För att hon typ intalade mig att jag hade mod även fast jag inte hade det.
Mm.
Så hon typ lurade mig att jag skulle våga.
Mm.
Vilket jag är så tacksam för. För att så fort jag ställer mig där, och då börjar jag gråta på scenen, så sa jag det. Gud, det känns som att en sten har lättat från mina axlar.
Mm.
Det här var inte så farligt som jag har byggt upp det i mitt huvud. Liksom. Det var ingen som brydde sig.
Men var det någon form av vändpunkt då?
Ja,
i livet menar jag.
Ja, hela
alltså jag tänker för att efter det, hur har du...
Innan det såg jag inget ljus i tunneln eller vad man säger. Alltså...
Men ändå så sökte du till ett modellprogram. Ja. Och det tänker jag, dels är det en tävling.
Ja.
Alltså branschen i sig känns inte smutsig, men den känns väldigt hård.
Mm.
Och det här att också vara med i ett program där det sitter inte bara onda människor i en bransch som då ska... Det handlar om att hela tiden bli vald i din bransch.
Ja, ja, absolut. Och du blir bedömd på ditt utseende och det är ingen som skäms över att säga det heller. Eller nej, liksom bedöma
som
det.
Säger du är för tjock. De där fläckarna kan vi inte ha.
Nej, det är ingen som skäms
och liksom, du är ful i ansiktet.
Ja, eller? Jag har för lite näsa, jag har för stor näsa. Det är alltid någonting som är fel. Men det som är anledningen till att jag sagt det var faktiskt för att jag gjorde mitt första modelljobb för ett jättestort klädmärke. Och efter det insåg jag att jag blir modell. För att den enda gången jag känner mig vacker på riktigt är när jag står framför kameran. Så jag ville bli modell för att jaga en känsla som det gav mig. Sen så gick jag till massa agenturer i Stockholm och alltså i hela Sverige och fick nej. De sa liksom, du måste bli av med den där sjukdomen innan du kan vara med. Så här, vi tycker om det jättemycket, men du måste bli av med de där prickarna. Och så självklart så sårade det mig. Jag gick hem och grät. Men på något sätt så har det också drivit mig. Att folk säger nej till mig. Bara, du kommer inte klara det. Du måste bli av med det där. Det är så här, du är inte någon att säga till mig vad jag ska bli av med och inte. Vill jag bli modell så blir jag det. Och sen så gjorde jag då ett test. När jag såg att de sökte till toppmodell. Så i min ansökan så skrev ju inte jag om min psoriasis. För jag tänkte att om de nu hör av sig tillbaka. Då betyder det att det har med min psoriasis att göra. Gör de inte det så har det inte med min psoriasis att göra. Och sen så hörde de sig tillbaka. Och på något sätt så här, jag fastnade i drömmen om att det här ändå skulle gå. Vilket det gjorde. Men det visste jag absolut inte då. Och sa alltid, okej, Melinor, du kan driva på den här grejen. Bara ett möte till. För det är ju några castings innan det kommer med i tv. Till slut så var jag tvungen att berätta för dem. Och jag bara, jag gör det bara. Sen får vi gå härifrån då. Men då insåg jag att de blev inte ledsna över att jag hade psoriasis. De blev ju glada snarare. Och det kan jag förstå nu efterhand. För att det ger bra tv. Det är bra.
Ja, alltså liksom. Jag som har jobbat både i tv-branschen och i PR-branschen. Ser ju det som en styrka. Dels för att det finns så många. Jag vet inte hur många, men det är ju...
Ja, det är en jättefolk
sjukdom. Alltså min syster har psoriasis. Och jag vet vilket helvete hon har haft. Så att jag tänker att det är ju ett fantastiskt sätt att nå ut. Och också för att allt man är rädd för och alla problem som finns går ju oftast över om man pratar om det.
Ja,
eller om folk exponeras för det så blir det mindre läskigt.
Men det är det jag lärde mig. Alltså, det är därför det är också lite därför jag pratar. Jag är så öppen på min blogg och Instagram. Alltså, jag skriver verkligen ut alla mina tankar och känslor. Men typ det här med tuttarna nu. Liksom, jag skriver verkligen ut allt jag känner och tänker. Och det har jag lärt mig från den stunden. Att när jag pratar om saker, det får mig att må bra. Alltså, när jag pratar om det som får mig att må dåligt så mår jag bra av det. När jag ventilerar, när jag berättar för hela världen. För då är det som att det kommer ur mig. Och det var ju precis det jag gjorde när jag ställde mig där på scenen och berättade om mina utslag. Det var så här som att mina utslag existerade helt plötsligt inte. Det var liksom, de försvann i den stunden som jag gick ut med det. För nu var det inte mina utslag, nu är det så här, alla vet om det, det är inte min hemlighet. Det var faktiskt asballt.
Men kan du uppleva att du har fått mer eller mindre jobb? Alltså, har det här varit på något sätt till nytta för dig?
Alltså jag skulle säga så här, att inom modellandet så skulle jag inte säga att det har varit varken positivt eller negativt. För att jag har modellat mycket utomlands där de skiter fullständigt i vad jag har gjort i Sverige och inte. Men jag skulle säga att det har ändrat mycket på vem jag är och hur jag kan tackla när andra, liksom alla mina fans där ute som jag hade då, eller har fortfarande idag. De skrev så fina grejer till mig och liksom var så peppande mot mig. Så när jag gick till en agentur när jag var utomlands och bara, hej, här är jag. Och de sa något om min utslag. Då var jag så här, men vet ni vad? Då kunde jag möta deras kommentarer. Förut så gick jag hem och grät. Nu kunde jag möta dem på grund av att jag hade så mycket stöd bakom mig från Sverige. Så jag känner liksom att, okej, vill inte ni ha mig som någon annan? Jag tror att de märkte det på min attityd. Att okej, hon har liksom utslag. Men hon har en jävla utstrålning. Och man märker på henne att hon är bekväm i sig själv. Så vi tror på det här ändå. För då fick jag väldigt mycket alltså, agenturjobb och så ändå. Även fast jag hade mina utslag. Jag tror att det har med vad jag utstrålade att göra. Och inte så mycket om själva utslagen.
Men vad är liksom det värsta som du har råkat ut för?
Alltså det värsta. Nej, men det jag ska säga, i det stora hela så har det väl med idealen att göra, är väl det värsta. För att jag har ju, jag jobbar fortfarande som modell. Jag har fortfarande gjort lite jobb, så här, några jobb om året. Men jag jobbar absolut inte som jag gjorde förut. Och det är för att jag hamnade mellan det här att jag ville modella. Men då kräver det vissa liksom midjemått och så. Samtidigt som jag drev min blogg där det var så många unga och liksom som följde mig och såg upp till mig. Och jag kunde inte blanda det, för jag kunde inte stå för att jag behövde gå ner i vikt. Nej. Jag kunde inte stå för att jag skulle få en mindre midja. För vad ska de här unga tjejerna tänka att okej, Elinor berättar om när hon bara åt en halv kycklingfilé till lunch, liksom en broccolibit. Vad skulle det ge för reaktion till de här unga? Mm. Och det var inte det jag ville ut, alltså det var inte det jag vill utsända att man ska.
Nej, men så att så som du såg ut innan du blev gravid. Mm. Precis. Det, ja. Är det för stort för att vara modell?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ja.
Men det är ju faktiskt helt sjukt.
Jag skulle gå ner 5 centimeter runt mina höfter, vilket är jävligt mycket.
Skämtar du? För det är ju flera kilo. Du är ju verkligen...
Ja. Jag,
du är smal.
Ja. Jag har en liten benstomme, eller vad man säger. Jag är liksom en liten tjej. Och...
Jag trodde att man hade kommit förbi det där lite grann.
Man har det på sociala medier, men du har inte det egentligen i liksom de stora jobben eller man säger. Du har inte det på catwalken. Visst, är något företag kan göra någon grej ibland och bara, nu ska vi ha liksom människor på våran catwalk. Men i slutändan så kommer det tillbaka till det. Mm. Jag tror att det kommer utvecklas, men det kommer inte gå fort. Det går sakta men säkert.
För jag ser dig som smalare än normal.
Ja.
Alltså att, ja, om man tänker sig som en normal tjej så ligger du liksom lite under.
Mm.
Och då är du ändå 5 centimeter för bred över.
Ja, precis. Och då kan du förstå hur det hade utsett om jag hade liksom gått med på det här och då skriva om det i min blogg. För att som sagt, jag är ju öppen normalt. Jag skulle inte kunna hålla en sån grej hemlig eller sitta och gå ner i vikt och vara liksom... Det skulle jag aldrig kunna göra utan att prata om det.
Mm.
För jag hade ju ätstörningar när jag var liten.
Men vadå, vad menar du, när du var liten, alltså hur liten då?
Nej, typ i 8 och 9. Jag gick inte 8 och 9 i skolan för att jag blev sjukskriven för att jag var tvungen att hemma. För att jag åt ingenting, jag slutade äta bara.
Men hade det att göra, men är det kopplat till modellande eller är det kopplat till att du mådde dåligt för att du kanske var mobbad för psoriasis och tänkte att du inte dög och då ville du bli...
Det var innan modellandet kom som en dröm och sådär. Så det var verkligen nog... För mobbningen, jag kände mig utanför i samhället. Jag kände att... Alltså, som ung tänker man ju inte riktigt på samma sätt. Men jag kände att jag förtjänade att straffa mig själv. Att jag förtjänade liksom att må dåligt. Och om nu hela världen vill att jag ska må dåligt, ska visa att jag kan må ännu sämre om jag hjälper till. Förstår du lite vad jag menar?
Mm.
Så jag tror att i slutändan så var det ett rop på uppmärksamhet och hjälp. Fast jag förstod ju verkligen inte det just då. Men nu efterhand förstår jag liksom att det här var bara, det handlar bara om uppmärksamhet. Jag vill egentligen bara få bekräftelse på att jag dög som jag gjorde. För jag mådde så extremt dåligt i mig själv. Jag kunde ju inte kolla mig i spegeln, för det enda jag såg i spegeln var en liksom äcklig tjej. Och då slutade jag äta för att straffa mig själv. Så det var inte riktigt anorexi eller bulimi eller något sånt. För att jag gjorde det inte för att jag tyckte att jag var tjock och ville gå ner. Utan jag gjorde det för att jag ville straffa mig själv. Så det var ett annat sätt än att typ skära sig själv. Eller något sånt.
Men vad fick dig att komma ur det?
Det som fick mig att komma ur det var att jag var ju hemma där som sagt ganska länge från skolan. Och sen så kom jag till en läkare där de sa faktiskt att om du inte börjar äta nu så kommer du gå bort. Alltså du kommer inte överleva om du fortsätter så här. Och då tror jag att jag blev rädd. Mm. Och började äta lite. Och sen ganska snabbt efter att jag började äta det. Det var då jag liksom hittade det här med modellandet. Och det blev som en liten ny drivkraft i mig. Att nu har jag någonting, något mål med livet. Och jag lyckades ju göra liksom, typ 3 jobb när jag var liten. Och då trodde jag så mycket på att jag kommer klara det här. Det blir äldre också. Gud, nu kan jag lägga upp fina bilder på mig själv. Alltså kanske folk.
Men det känns ju nästan som den vidrigaste branschen att ge sig in i.
Det är med din bakgrund. Det låter ju dumt. Det låter jättedumt. Men jag tror att i slutändan så är det ju med min bakgrund väldigt vidrig. Men jag har fått ett sånt starkt psyke med allt som jag har gjort. Så att jag hade ätstörningar innan har nästan bara varit positivt nu när jag gått in i branschen. För det har gjort att jag vet hur det känns att vara där. Och jag kommer aldrig någonsin utsätta mig själv för det igen. Jag skulle aldrig med flit eller... inte ens med oflit komma tillbaka till att få ätstörningar. För att jag vet hur jobbigt det är.
Mm.
Så jag tror snarare att det gjorde att jag inte hamnade där nu när jag var äldre. För hade jag inte hamnat där när jag var yngre så hade jag garanterat gjort det av modellandet.
Mm.
Eftersom att folk går och påpekar din vikt hela tiden.
Mm. Men har du sett mycket av den skiten?
Ja, gud ja. Alltså jag bodde i modellägenhet i Turkiet. Alltså då var det ju sjukt. Det var liksom tjejer, jag tänkte verkligen så här. Då var det verkligen bokstavligt. Om du rör den här människan så kommer hon gå av. Och det var inte så att man såg att de mådde ju inte bra. Och sen så kunde du få tips som typ så här, doppa bomull i Fun Light och ät det för då svullnar i magen och så känner du inte hungrig. Du vet alltså, det är sjukt.
Nu hängde inte jag med. Alltså stoppa bomull i saft så att det smakar någonting och sen så ska det fylla ut i magsäcken.
Ja, i Fun Light för det är ingen socker i.
Har du testat det?
Nej. Det är ju sådana grejer som jag tror att jag inte har gjort för att jag har varit i ätstörningen innan. Jag tror att jag liksom, jag lärde mig verkligen läxan när jag låg där på sjukhuset och liksom läkaren sa till mig att nu måste du liksom komma igång.
Ja, så det gick så långt att du låg liksom inlagd?
Nej, jag var inte inlagd, men jag åkte dit, jag åt ju inte, jag fick åka dit hela tiden och få ersättning och och så var jag ju tvungen att kolla upp liksom tryck och så, för jag mådde inte bra. Samtidigt så hade jag körtelfeber. Så...
Det var psoriasis.
Och kraftig psoriasis, ja. Så det var ju mycket på en gång. Så då fick jag liksom åka dit väldigt ofta. Men jag var inte inlagd.
Ja. Men är psoriasis ärftligt?
Ja, det är ärftligt. Men det är typ så här, min mammas kusin har det.
Okay.
Så det kan verkligen vara, det behöver inte betyda att typ mitt barn får det. Det kan bli så att mitt barn får det. Men det hoppar oftast lite olika i generationer.
Mm.
Men det är ärftligt.
Ja. Men dina sån här skov, eller vad man ska säga vad det heter, vad är det som framkallar det? Alltså är det så, jag tänker så här, kylan sa du, och det har jag läst förut, men är det så här typ stress, eller kan det vara
stress
vad som helst?
Stress är det värsta som finns. Ja. Psykisk ohälsa är det värsta som finns för psoriasis. För alltså, tänk dig att när du är stressad i kroppen, det blir ju när du mår psykiskt dåligt eller fysiskt dåligt, då blir din psoriasis värre.
Mm.
Och det är väl, för att förklara enkelt, så här, men mina hudceller jobbar snabbare alltså, och mer än vad någon annan gör, så de lägger sig på utsidan också. Det har med immunförsvaret och lite sådär, att de tror att det är en inflammation och då alltid arbetar.
Men hur står det till just nu då?
Nu står det faktiskt ganska bra till, för när man är gravid så brukar det bli bättre faktiskt. Så nu, jag har fortfarande prickar och har så här, ja, men de är lite torra och så till och från. Men inte alls på samma sätt som jag hade innan jag blev gravid. Innan jag var gravid så gick jag på en spruta som var ett nytt läkemedel som var en undersökning, så jag vet inte vad det var, som hjälpte mig, som gjorde att jag blev av med den helt. Mm. Men så fort jag slutade på sprutan då så kommer det tillbaka.
Ja, och de kan du inte ta nu?
Nej, de kan du inte ta när du är gravid. Och de är också så här, du kan ta dem, men du får ju väldigt mycket biverkningar av dem och sådär.
Mm. Vad är det för biverkningar? Ah, okay.
Så jag tjatade på gym hela tiden, bara nu kan jag inte röra mig, jag har så ont.
Mm.
Så det var inte värt det heller i slutändan. Och så, inte för att det var sånt, men nu är jag van med min psoriasis och tycker att den är ganska cool. Och jag har insett hur många människor jag hjälper genom att ha den.
Mm.
Och jag tycker inte att det är så pass jobbigt att ha den. Så jag tycker typ att jag kan ha den för att hjälpa andra med liksom deras problem.
Härligt. Men om vi hoppar in på bebisen igen.
Lilla bebis.
Stickan får vi kalla honom.
Kalla honom Stickan.
Nej, men vet du, hur kommer du bli som mamma då?
Jag tror att jag kommer bli en bra mamma.
Nej, men jag tänker så här, Jimmy. Ja. Han är ju...
Krossåkare,
bland annat.
Ja.
Vad heter det här? Han var med i någon...
Talang.
Ja, men...
Rackartygarna.
Ja, just det, Rackartygarna. Ja, jag tappade det. jag vet inte ens om de finns längre. Men han är en crossåkare.
Mm.
Och känns ju som du sa där. Han är lite äldre än dig fast känns lite barnslig.
Ja,
så han känns ju väldigt mycket som att han kommer bli en bra lekpappa.
Det kommer han bli. Och jag kommer väl bli den som får säga åt vad som faktiskt är bra och inte. Ja, Jimmy kommer bara, ja det är klart du ska ha glass till frukost.
Kommandoran, det är du.
Det är jag. Jag kommer få den rollen. Mm. Men jag är fortfarande... Jag är väldigt lugn, jag är inte så orolig av mig. Så jag kommer inte vara såhär, åh nej, klättra inte på den där stenen, du kan ramla. Jag kommer typ bara, okej, klättra upp, men om du ramlar får du skylla dig själv. Nej, men lite så snarare. Vilket jag tror typ är bra också, att man,
man ska. Sen så berättade du att ni håller på och bygger hus.
Ja, vad gör vi?
Så att nu är mitt i graviditeten så bor ni...
På 42 kvadrat.
Ja, i en liten stuga.
Mm, på vår stora tomt.
Ja, och så bygger ni ett palats.
Ja.
Och där kommer palats. Ni att ha en palats. Du sa ju ändå 250 kvadrat är ändå rätt så här.
Det är ett palats.
Det är lite större än medel.
Ja, ja men det är det. Absolut.
Och där kommer ni kommer få bo i den här lilla stugan.
Mm.
Ja, en stor del av första året.
Ja, första halvåret.
Ja. Hur funkar det då? Tär ni på varandra?
Nej, men vi har ju så stor tomt fortfarande.
Okej, så att när någon blir sur så går någon ut.
Men typ så. Nej, men Jimmy har ju han är ju väldigt ute människa. Han vill ju elda på tomten och han vill hugga ner träd och han vill hugga ved och sen ska han ut och köra cross. Så vi går inte varandra på nerverna.
Mm.
Så jag tycker att det är skönt när det är lite, för då när han väl är inne, då måste han vara nära mig. Då kan han inte springa iväg.
Men jag såg såhär, ni förlovade på något sätt?
Nej.
Eller på något sätt?
På något sätt, nej.
Nej. För jag såg på ditt, om det var på din blogg eller på Instagram, så vart jag lite lurad av en rubrik där.
Aha, ja, frieri.
Ja, det var en frieri.
Ja.
Då tänkte jag såhär, ja, fan vad fort det går där.
Ja, nej, vi känner att vi ska spara någonting till framtiden. Nu har vi skaffat hus, vi har skaffat barn, du vet, så vi måste ha någonting att se fram emot framåt.
Men hur ser de planerna ut annars? Är det ju... Hur ser drömbroll eller frieriet ut?
Alltså,
han känns lite pranky sådär, så att det kommer bli en kanske det känns som det kommer bli en YouTube-video ert frieri.
Jo, men det kommer nog bli. Vi gillar ju att dokumentera allt i vårt liv, men mer också för eget bruk, alltså för att ha kvar själv. Och sen så självklart för YouTube också. Men mitt drömfrieri är väl att det ska vara storslaget. Det ska liksom, det ska inte vara oj hej här sitter vi på en romantisk strand.
På pizzerian i
Åkersberga. Det ska vara liksom helikoptrar som kommer in och det ska vara orkestern. Nej, men det ska vara liksom storslaget. Det ska det vara. Men jag och Jimmy, vi har pratat lite om det här, men Fredrik är ingenting som vi känner är någonting som vi vill göra nu.
Nej.
Jag vill gifta mig med honom. Och jag älskar Jimmy och jag tror verkligen att Jimmy är den rätta killen för mig. Jag tror vi kommer leva med honom väldigt länge för vi är väldigt kul ihop. Men därför med det känner jag inte heller någon stress till att vi ska gifta oss.
Men hur träffades ni då?
Vi träffades faktiskt på Annika och Marcellos födelsedag. De hade en 50-årsfest när de fyllde 25.
Ja, där ute i Värmdön.
Ja, precis. Där träffades vi faktiskt första gången. Men då hade han ett förhållande med en annan tjej och jag var tillsammans med en annan kille. Så vi var bara vänner då. Men sen så när jag och mitt ex gjorde slut så fick jag någon så här flipp och bokade en resa till Thailand dagen innan flyget gick. Så åkte jag iväg själv. För jag bara, nu måste jag göra någonting i mitt liv. Som bevisar att jag typ klarar mig själv. Jag vet inte var jag fick någon flipp från. Och då träffade jag Jimmy och hela rackartygarna på Arlanda.
Mm.
Och då hade vi, var ju liksom inte vi i någon förhållande. Så då var det ju kärlek i Thailand.
Mm-hmm.
Ja. Jättemysigt.
Med hela rackartygarna i bakgrunden.
Ja, nej. Ja, herregud. Ja, men det var en rolig resa faktiskt.
Ja.
Det var det.
Och sen så har ni varit ihop sen dess.
Ja, sen dess har vi varit ihop. Eller så alltså, vi blev ju inte riktigt ihop i Thailand, men vi har inte särat på oss sen Thailand. Så.
För jag kommer ihåg att ni var... Första gången jag såg er ihop var nog på Continentals invigning.
Ja, det var nog. Men det var första gången vi var...
Var ni ihop då?
Ja, men det var vi väl kanske inte. Jag vet inte, vi var väl inte så officiella med det. För att det var så nära inpå att han gjorde sig ut med sin tjej och jag hade gjort sig med mitt ex. Vi var lite så här. Och jag visste att det skulle bli en stor nyhet. Så här, att jag hade träffat någon ny så fort det kom ut. Så jag höll det ganska lågt att ta. Men då tror jag att vi var tillsammans.
Mm.
För att vi visste ju att så fort vi ställer oss på en bild tillsammans så kommer det ju komma frågor.
Brisera.
Ja, men verkligen. Och det gjorde det. Och det var jättekul. Men,
ja. Men hur är du liksom att vara ihop med då, förutom att nu när du är, att du är crazy?
För att man kastar telefoner och smäller dörrar. Nej, men jag tror faktiskt att, alltså utan att skryta eller så, men jag tror faktiskt att jag är ganska skön att vara tillsammans med. För jag är inte svartsjuk för fem öre. Eller alltså, så pass, skulle det vara någonting som verkligen ger mig legit anledning att vara svartsjuk, då skulle jag ju vara det. Mm. Men alltså, vill han prata med sina ex, då får han göra det. Vill han liksom, har han en tjejkompis, så får han ha det. Jag är inte svartsjuk. Jag kollar aldrig hans telefon. Jag bryr mig inte om vem han skriver eller likar bilder på Instagram, du vet. Kunde inte bry mig mindre.
Men det är lite intressant, tänker jag. För jag är lite så. Men det där har också varit olika i olika förhållanden.
Ja, det beror på hur din partner är också.
Men, men liksom hur jobbar man med det då? För att jag tänker så här, jag lyssnade på en podd när du var med. Och då kändes du så tuff kring, det var ingenting om svartsjuka, utan det var det här med psoriasisen. Att det kändes att jag skiter i vad folk säger och sådär. Men det måste ligga så mycket bakom, alltså så mycket jobb bakom det.
Ja, men det gör det ju. Du
skiter i det och sen så, alltså det bekommer det inte.
Men jag skulle säga att jag är inte så, vad säger man, jag är inte så mycket självförtroende, men jag har en väldigt bra självkänsla. Att liksom inifrån är jag väldigt trygg med mig själv. Alltså jag är det, och jag är så här, okej, men om han nu skulle vara otrogen mot mig, då är det så här, så fort jag får reda på det eller det kommer ut, då kan han packa sina grejer och dra därifrån. Sen kommer jag aldrig träffa honom igen. Nu fan ska vi ha barn tillsammans, så då kommer vi behöva träffas ändå. Men du förstår vad jag menar. Och sen är jag så här, men gud vilken tur att jag fick reda på att han var en idiot nu istället för om 10 år. Och så går jag därifrån och börjar liksom någon annanstans. Alltså jag vet inte, jag tror bara inte att jag tar saker så allvarligt. Eller förstår du vad jag menar? Såhär,
jag fattar
livet,
precis vad du menar.
Jag kan inte göra någonting åt det.
Men det är ju väldigt svårt. Du känns väldigt... Återigen där vi pratade om att du var mogen och han var omogen. För att vara 23 år så känns du väldigt...
Ja.
I huvudet väldigt bearbetad.
Ja, men jag tror att det har att göra med det när jag hade mina ärs. Jag tror att jag har fått tvingats liksom bli ganska bearbetad i huvudet. Jag har haft många kvällar och nätter som jag bara har haft kaos i huvudet och verkligen brutit ner mig själv. Och jag tror att modellandet och alltihop har bara gjort så att jag måste liksom typ växa upp och lära mig de här grejerna. Och sen så tror jag så här, vi var en tjejkompis som gick bort när jag var 16 år, 17. Och det var på ett väldigt jobbigt sätt. Och det hjälpte jag också bearbeta. Efter det skulle jag kunna säga så här, om man ska inte jämföra händelser så, för allt är jobbigt för olika så. Men jag skulle säga efter den händelsen så finns det ingenting som skulle kunna vara jobbigare. Och så länge liksom jag är här, jag mår bra, så kommer jag livet inte gå under. Utan det när det blir jobbigt på riktigt för mig, det är när någon liksom lämnar på riktigt. Om Jimmy nu väljer att vara otrogen mot mig, då är det så här, men okej, jag lever, jag är här. Han har varit otrogen bara. Det har inte skett mer än så. Eller förstår du vad jag menar? Det är klart att det är en stor grej. Jag skulle aldrig vara med någon som är otrogen mot mig. Men jag tror att jag kan i huvudet bara se att det finns tuffare saker än så. Tror jag. Det kan ha mycket att göra.
Ja. Klokt du är.
Ja, men det är ju så. Har man varit med om någonting som är riktigt jobbigt, då tar lång tid innan någonting blir lika jobbigt, och man jämför med sina tidigare erfarenheter och så. Så det är väl därför jag känner att jag är ganska chill när det kommer till vissa grejer.
Men om man bortser från psoriasisen, hur vidrig är modellbranschen? Jag tänker, för du har jobbat i Turkiet, i Spanien och lite runt.
Så. Ja, men lite överallt, lite i New York och sådär. Och det är alltså... Jag vill inte bara prata dåligt om det, för att det är en väldigt rolig bransch. Och jag har så sjukt många roliga minnen från att jag har varit i den här branschen. Och träffat så mycket fantastiska människor också. Men i slutändan så är det du har en press i modellen som du kanske inte har i ett, vad ska man säga, vanligt jobb. För att i modellen har det så, alltså det är inte bara ett jobb, utan det blir en livsstil. Och liksom, om du jobbar i en butik så kan du gå till ditt jobb, sen lämnar du det. Och när du kommer hem så har du ingenting med jobbet att göra. Medan modellandet, då är det så här, du reser längre perioder. Jag reser liksom 3 månader åt gången. I Barcelona var jag 6 månader. Då är det så här, du jobbar där hela de där 6 månaderna. Sen när du kommer hem sen, då kan du inte liksom, men nu kan jag skita i jobbet. För du måste behålla din kropp. Du måste liksom tänka att jag kan inte gå ut och dricka för mycket, för då blir min hud dålig. Eller du vet så här, du måste konstant vara i ditt jobb. Så ditt jobb blir ditt liv i modellen. Det skulle jag säga är tufft. Och det är det som är så jobbigt med modellandet, skulle jag säga. Du har inget annat liv.
Och gubbslämmen är inte så jobbiga då?
Alltså... Jo, de är också ganska äckliga. Men sen så glömmer sig att hantera dem också. Alltså så här är ju faktiskt att de som, alltså de fotograferna och så som är jobbiga, de behöver man ju inte vara med.
Nej.
Sen så självklart kan det vara så att man inte vet att de är jobbiga innan de faktiskt är det, eller att de gör någonting dumt innan de gör det. Men sen är det så här, modellen, det är faktiskt inte så många gubbsläm eller så här, no, det är ju inte, förstår vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Det låter som att så här,
det brukar vara det man hör annars.
Ja, precis, och det är klart att det sker, för det är väldigt enkelt att, jag skulle säga att det är enkelt när du är ung och din dröm är att bli modell, för då finns det hemsidor som typ så här, ja men Facebook, fast för fotografer och modeller och träffa varandra. Där är det farligt, för där finns ingen är legit där liksom. Du kan egentligen säga dig vad vem du vill. Och så säger han då så här: "Hej hej, kom och fota med mig." Och den här unga tjejen har det här som en sån jäkla stor dröm, så man går på alltihopa för att man vill så gärna att allt ska vara som det sägs. Så då åker hon till honom och fotar. För så menar jag, det är där det ligger i att faktiskt mycket sker och liksom. Sen skulle jag säga att när man liksom jobbar på den här nivån, när man har en agentur och man redan är i liksom, du är modell, då skulle jag säga att det framkommer inte lika ofta, för då är ju då är ju de andra folk som du jobbar med mer professionella också. Sen är det självklart att det händer att någon stöter på det då. Det gör det väl i alla jobb liksom. Sen så är du väl lite utsatt som modell, just för att ibland så ska du byta om och då kan du inte ha någon underkläder på dig, för att de får inte, kanterna får inte synas och du vet, så här. Så det är ju en väldigt avklädd situation, inte bara fysiskt utan även psykiskt, och du vet allting, så är det väldigt ja.
Men du har ju gått från modellandet till att bli mer och mer en influencer.
Ja, men jag tycker det är roligare. Det är för att jag...
Men jag tänker, där är det också så här väldigt utseendefixerat.
Ja, gud, det är nästan värre i influencervärlden skulle jag säga än i modellandet. För att i influencervärlden är det någon... Alltså då dömer vi varandra på nätet. I modellandet är det ändå så här, vi dömer inte varandra så mycket i modellandet på bilden som du har tagit, och du gör det mer IRL.
Ja, och sen så lite casting. Professionellt också, att någon kanske säger att du har din näsa passar inte för det här jobbet till exempel.
Ja, precis. Medan sociala kanaler, då nu dömer du på bilder, och jag skrev ett inlägg om det här för inte så länge sedan, men det känns som att jag öppet ger mig rätten att ligga på kvällen och jämföra mig med någon annans bild. Och det är så himla orättvist, för att en bild kan vara så sjukt redigerad på alltså sociala medier sådär. Och du har ingen aning om vad som ligger bakom den där bilden egentligen. Men jag jämför mig så som jag ligger här i sängen nu liksom, och bara okej, utan smink. Och där blir det fel för mig, även jag gör det. Alltså jag kan vara jättedåligt av sociala medier. Alltså...
Men jag vet inte riktigt vad det är du sysslar med, men du jobbar väl?
Heltid också.
Ja, vad är det för jobb du har?
Jag jobbar på ett företag som heter Adural. Och vi jobbar ju med influencers också. Så det är fortfarande i samma bransch. Men vi jobbar med affiliate-länkar. Så influencers kan tjäna pengar via länkar. Kort sagt liksom. Sen så jobbar vi med lite events och sådär.
Ja. Men hur tänker du kring dina sociala medier då? För du lever på det också.
Ja, det gör jag. Jag har faktiskt... Jag blev inspirerad av, jag vet inte vart jag hittade det, men på nätet och så här, att en rik människa, miljardär liksom, tänker inte sen du ska bli, och den har minst 3 olika inkomstkällor. För att det är så du blir rik typ. Och då tänkte jag så här, ja, nu ligger jag hemma och jobbar med mina sociala medier. Då gjorde jag det liksom i typ 2 år, låg jag bara hemma med mina sociala medier. Bara, jag har så mycket tid över, och vad ska jag göra med den? Här kommer inte komma någonstans som jag liksom... slösar tid som jag ändå kan lägga på annat. Så då ansökte jag om det här heltidsjobbet, och så fick jag det.
Ja. Men hur mycket tjänar du? Jag menar inte exakt i kronor, men alltså i förhållande. Alltså vad drar man, eller,
jag tjänar mer på mina sociala kanaler än vad jag gör på mitt heltidsjobb.
Men är du typ en mellan influencer? Eller vänta, hur graderar man?
Alltså, för typ 1-2 år sedan, då graderar du efter följare så här. Har du 0 följare så är du väldigt liten. Eller 10 000 följare, då är du mikroinfluencer. Har du 100 000, ja, men då är du liksom med, och där är de som är höga. Nu är det lite mer, du går lite mer på vad står människan för? Vad har människan gjort tidigare? För du kan ju faktiskt vara med i Paradise Hotel och bete dig riktigt dåligt och få jättemycket följare. Men då betyder det inte att den influensen har ett högre värde.
Och blir så attraktiv för annonsörer.
Nej, för annonsören vill ju såklart, den väljer en influencer, betyder det att den också står lite för det den influensen står för. Så jag skulle säga typ såhär, även fast jag inte är den största influensen du hittar, jag har ungefär 70 000 följare, lite under. Och det är väl, det skulle jag säga är medel om man ska ranka följare. Men jag har ett varumärke som du inte kan hitta någon annanstans. Mm. I och med att jag står så mycket för idealen på det sättet att jag själv är liten och står för att man inte behöver vara så här liten. Psoriasisen, du vet, så här, det är svårt att hitta. Så vad ska man säga? Om du kollar till exempel på typ så här tidningarna, skvallertidningar, de skriver ju inte om de influenserna som har mest följare på Instagram.
Nej.
De skriver faktiskt om de liksom influenserna som kommer har någonting att komma med.
Mm.
Och det är inte alltid de som har mest följare. Det är oftast de som har lite emellan.
Men om vi jämför dig, nu kanske inte han är en influencer, men din kille.
Ja, Jimmy, men det.
Han har ju 100 000
mer följare.
Ja, typ 100 000 mer följare.
Mm, han har 172.
Och om man skulle ranka er, alltså vad, nu blir det här kanske flummet för de som lyssnar, utan det är mer för att jag är intresserad. Vilken ranking har han typ?
Alltså jag skulle säga att vi har ju helt olika varumärken.
Ja, och ni har olika målgrupper såklart.
Helt olika målgrupper och alltihopa. Och det går, det som är grejen är att han och jag tar ju ungefär lika mycket för ett inlägg på Instagram.
Mm.
Och det är för att nu för tiden med Adviral också som jag jobbar med, så kan du mäta statistik. Du vet hur mycket du säljer. Och jag har en väldigt högt konverterande kanal. Mm. Vilket som gör att när jag lägger upp en länk så säljs väldigt mycket. För att jag har folk som är i min ålder. Mm. De är lite äldre, de handlar mycket. Jimmy har ju många i sin ålder också. Men också några som är yngre på grund av rackartygen och sådär. Mm. Som inte koppar lika mycket. Så jag skulle säga att vi har väl lika mycket shopping på våra kanaler.
Och sen så är det ju som lite orättvist där också, att tjejer är ju som i modellbranschen, tjänar tjejer mer.
Ja, en kille, ja. Ja, men jag skulle säga att tjejer shoppar väl lite mer också allmänt än vad killar gör. Nu ska jag inte dra alla över en kant, men allmänt ser det så att tjejer går in och köper nya kläder hela tiden.
Men du som är expert då?
Och,
ja, men det är du. Du är erfaren influencer.
Ja,
det måste man ju säga.
Ja, men det är det.
Så det är ju inget. Det är så här. Jag tänker lite yngre. Nu tänker jag också främst tjejer. Vad ska, hur blir man stor influencer?
Oj. Alltså,
eller har du haft en strategi kring ditt?
Nej, jag vaknade upp en morgon och bara shit, jag har många följare, vad ska jag göra med det här?
Men vadå, jag har många följare. Fick du dem via Topmodel då? Okay.
Och när jag kom hem på Arlanda från Topmodel så hade ju redan de tre första avsnitten gått på tv. Så jag blev verkligen stor över en natt. Så fick alla mina följare. Och det är ju ett sätt att bli stor på Instagram, om det är nu det vi pratar om. Det är att du gör någonting. Du är med i tv-program. Du gör någonting som uppmärksammas. Vilket inte heller bara är att göra. Det andra är att du måste liksom göra kontinuerligt väldigt längre tid för att bli stor. Som till exempel Therese Lindgren. Hon började, jag lyssnade på hennes podd igår. Nej, men, och då berättade hon också att hon började med, då hade hon 200 visningar på sina videos. Men hon gav inte upp för det, utan hon fortsatte.
Mm.
Och till slut blir de 200-400, till slut blir de 400-800. Så man måste liksom, man får inte ge upp bara för att man inte har 100 000 visningar på en natt första gången man lägger upp någonting. Och sen så är ju sanningen så att som influencer, du måste ju ha någonting att erbjuda dina läsare och följare. Du måste ge dem en intressant anledning att följa dig. Vad gör dig speciell från alla andra som det går att följa?
Mm.
För sanningen är att vi alla liksom är ju väldigt lika varandra i slutändan.
Mm.
Och,
men vad tjänar en influencer då? För att alltså, när jag växte upp så fanns det knappt mobiltelefoner. Så att det här, alltså, och nu så skojar man lite det så här. Eller att så här, ungdomar vill bli kända, de vill vara influencers och sådär.
Och en undersökning i skolan, då hade typ 70% sagt att de vill bli kändisar.
Ja, det är sjukt.
YouTubers och så.
Det är sjukt. Ja. Men jag tänker för en äldre eller en vuxen generation så känns det ju jävligt flummigt. Om någon säger så här, jag jobbar som influencer.
Tror mig, men jag har kämpat länge med typ min pappa. Han bara, vad jobbar du ens med? Hur tjänar du pengar?
Ja.
Men nu börjar han ju fatta liksom, okej, det är så där det fungerar.
Han ser att pengarna trillar in.
Ja, han ser att jag bygger ett stort hus nu.
Du bygger ett stort
han fattar
hus.
Det går bra.
Ja. Men tomt som bara, den kostar 3 miljoner.
Ja, 3,1.
Ja. Mm. Men jag tänker så här att, Och det är ju lite flummigt.
Ja.
Alltså själva yrket.
Mm.
Men om jag då jobbar som journalist så kan jag ju säga så här att en medellön är si och så.
Ja.
Men en mellaninfluencer som du?
Oj, det är så svårt att säga. För som sagt, det beror på så mycket. Men jag skulle väl säga att det är, alltså, jag vill inte dra upp några siffror för att jag kan inte tala ut från någon annan.
Du pratar om de här länkarna och så. Alltså om man har, låt säga 50, 60, 70 000 följare och man har en hyfsat bra konvertering eller alltså en målgrupp.
Lägger upp kontinuerligt så här, ja men några två länkar i veckan eller någonting, då skulle du kunna tjäna ungefär 200 000 på ett år.
Mm.
På bara de länkarna. Och då sagt vi bara de länkarna. Sen har du samarbeten på det och alltihopa. Då är du uppe i ännu mer. Alltså, mm. de flesta influenserna, som sagt, om vi ska säga något snitt nu, tjänar väl liksom upp mot över 500 000 om året, mm. skulle jag säga.
Det är ju, nu låter jag som en gammal farbror, men det känns ju egentligen vansinnigt.
Ja. Och sen finns det säkert de som tjänar mindre jag skulle nog säga att det ligger där ungefär. Mm. Men jag har ingen aning. Alltså, det beror lite på hur man jobbar. Vissa jobbar liksom också med att ta många samarbeten, lite pengar. Vissa jobbar med ett samarbete om året, men de tar 100 000 för det. Alltså, förstår man, det är
jag fattar. Mm. Jag menar heller inte att låta som en trött gammal gubbe.
Nej, men det är mycket pengar.
Man får ju ändå också ha respekt för att det här är ju nästan som mini...
Du jobbar ju
minitidningar, eller vad man ska säga. Alltså förr i tiden så kunde ju folk inte äga en målgrupp på samma sätt.
Nej, det kan det inte.
Så att det är superintressant.
Mm. Jag skulle säga att man tjänar mycket högre än snittlönen i alla fall.
Ja. Mm. Ja, helst om du säger också att du tjänar mer på ditt influensande än på ditt jobb.
Heltidsjobb, ja.
Ja. Men vad är ditt tredje jobb då? För man ska minst tre stycken för att bli riktigt rik.
Vi har ju byggt den här lilla stugan på tomten då. Ja. Och den ska vi hyra ut sen. Så vi har ju grävt ner den lite på tomten och lagt den själv. Mm. Så att det kommer vara som en egen liten tomt.
Mm.
Och det ska vi hyra ut. Och det blir en väldigt så. För vi har liksom tomten 500 meter från havet. Mm. Med båtbrygg och alltihopa. Så antingen hyr vi ut den bara på sommaren. För då kommer folk vilja ha den jättemycket. För det är ett jättefint så här, sommarlandskap. Det är skärgården liksom. Eller så hyr vi ut den hela tiden. Mm. Men det kommer vara väl tredje inkomstkällan.
Ja. Det blir din 2,5 för han Jimmys...
Ja, det är så sant. Ja. Okej, nej, fan,
men det är en bra passiv inkomst.
Ja.
Men jag har inte tänkt på det så som du säger nu. Det är så enkelt.
Det är så många som frågar mig faktiskt när jag skaffar det här helt. Så jag bara, går det dåligt med sociala medier nu? Eller?
Men jag tänker också så här att jag är ingen influencer, men jag har haft väldigt god insyn med många influencer. Ja. Och tjejer, nu är jag superfördomsfull, men tjejer är onda.
Ja.
Lite, nej, men jag tänker så här, de är inte så glad för någon annan tjejs framgång.
Nej.
Det är grovt generaliserat det här.
Ja.
Så det får man ju ha med och fördomsfullt. Men om man jämför med killar som kanske skulle ha lättare att se någon annans framgång, tänkte han vill jag också hänga med för att då spiller det över på mig. Medan tjejerna nästan, min erfarenhet är att de är lite mer hugga kniven i ryggen och tänka vem tror hon att hon är, och att en snygg tjej kan vara ett hot för andra. Medan en snygg kille oftast får ett jättestort gäng andra killar som vill hänga med den snygga killen, för då fattar man att alla tjejer kommer till den gruppen. Nej, men så här, det funkar lite annorlunda. Är det så, upplever du så i influencervärlden?
Alltså, både ja och nej. Jag vet inte om det är just liksom bara för oss tjejer eller om det är skillnad med killar eller så, men det kan väl vara lite så här, vissa kanske man märker okej, men varför taggade inte den mig i den där videon som jag var med i? Ja, men det kanske för att den inte vill ge mig liksom mer följare eller uppmärksamhet. Jag vet faktiskt inte. Jag försöker då inte lägga så mycket vikt i så här hur det är. Jag fokuserar så himla mycket på
för de där snacken jag har hört så mycket att det går skitsnack om vissa.
Ja, men på den tiden var det bloggare så här som är väldigt skvallrig också, som verkligen
att det här att man inte vill ge någon annan cred och man vill gärna rida på någons följe, men man bjuder inte tillbaka.
Nej. Det är faktiskt så här, det är intressant att tänka på det, hur fungerar det, hur snäll är man mot varandra och inte. För att jag tänker så här, taggar jag någon så är det ju inte, det är inte så att den tar mina följare.
Nej.
Utan vi delar ju bara på
man dem. Ger och får.
Ja, precis. Och, det är så här, och sen är det så här, vadå ta följare och ge följare? Alltså, kom igen, är man vänner och hänger med varandra.
Nej, men jag tänker, det fanns ju förut liksom. I alla fall. Jag vet inte om det finns så förut, för nu är inte bloggar lika stort kanske som det var förut. Men då fanns det någon form av bloggtopp.
Ja, men det gör det.
Och då är det ju det liksom att... Om man ger push åt någon annan så kanske den går förbi en på toppen.
Ja,
det
var
lite så som...
Jag tror att det är lite så fortfarande. Men typ jag tänker ju lite annorlunda där. Och det är typ så här som att företag... Ja, men du tar inte dens plats. För siffror betyder mycket. Men det är inte allt längre. Nej. Utan företag börjar tänka lite mer smart. Vem vill jag synas med? Hur tar den här människan bilder? För vissa som är i toppen kanske tar skit mobilbilder. Eller så är det någon som tar jättesnygga bilder. Då beror det på vad passar mitt företag. Så man tänker på så mycket mer än bara antal följare, tror jag. Men ja, alltså det är nog så som du säger också. Att det är svårt att ge någon annan någonting. Mm.
Och alla ondskefulla blogghäxor.
Ja, nej, men det finns ju de här skvallerbloggen och allt vad det är. Och de blir ju trött på.
Mm.
Ja, men de gör sin grej.
Ja. Och du gör din.
Jag gör min grej, de gör sin grej. Jag jobbar på mitt sätt, de får jobba hur de vill.
Ja. Men bara, och sen så här tänker jag att du som också har lite koll på samarbeten.
Mm.
Vad är en bebis värd?
En bebisvärd i samarbeten?
Nej, men jag tänker i influencervärlden. För att det är ju så att jag vet. Nej, men jag fattar så här, det kommer explodera för dig. Och det har säkert redan gjort det.
Ja, men
på
det,
vissa
har
sätt.
Det har det gjort.
Jag tänker inte bara i följe och så, utan nu har du en bebis och där finns det väldigt mycket. Alltså du har trogna följare som lyssnar på dig. Mm. Alltså du är en bra influencer.
Ja, men verkligen. Jag har ju många gravida kvinnor
som följer mig. Och då känner jag så här att den där bebisen, kan man sätta ett pris på en graviditet?
Det kan du absolut göra. Alltså nu, så här, jag sitter här gravid. Men det är ju många som säger så här när en influencer blir gravid så bara, undrar om hon gör det för sina sociala kanaler liksom. Mm. Alla får den tanken. Och det är ju för att, som du säger, det finns ett jättestort värde i en baby, som man kan säga det så. För du öppnar upp för många fler samarbeten. Och du hamnar i en kategori där det faktiskt finns begränsat med människor att samarbeta med.
Mm.
Och vi ser den största babyshoppen eller vad som helst. De vill göra samarbeten hos influencers. Då gör de såklart samarbeten hos influencer som har barn.
Mm.
Och då blir det liksom lite mindre grupp som de kan välja mellan än om de ska ha liksom kläder, för alla använder kläder.
Mm.
Så det är ett värde i en bebis. Men sen så kan man också tänka så här, det är ett plus att det är så. Mm. Det är många som frågar så här, mig och Jimmy, så här, men hur känns det när ni ska ha barn, ni kommer få mer samarbete? Bla. Det känns såklart skitbra. Hade jag sagt någonting annat så hade jag ju ljugit. För det är klart som fan det är nice att kunna tjäna mer pengar eller få grejer gratis till ungen eller du vet så här. Men man hade varit dum i huvudet, ursäkta mig. Men riktigt korkad och dum i huvudet om man skaffade barn på grund av den anledningen. Mm. För dina sociala kanaler, alltså, de kan ju ta slut när som helst. Eller du kan göra någonting som gör att du tappar. Alltså, du måste hålla igång konstant. Mm. Och det kommer du inte göra tills du blir liksom 80 år. Förhoppningsvis, eller så här, troligtvis inte. Men en unge ska vara med dig hela ditt liv. Mm. Och det är inte bara en liksom rolig accessoar på din Instagram-bild. Liksom. Mm. Det är så mycket mer än det.
Mm.
Så jag tycker så här, det finns ett värde i en bebis, självklart. Och det är ett plus för alla som ska influensa och ska
för, ha barn. För jag läste någonstans, eller lyssnade kanske på någon podd med Bingo Rimér. Och då berättade han att när han fick sitt första barn med någon annan tjej än Katrin.
Mm.
Så han var väl inte fattig, men liksom när han skulle köpa barnvagnar så det var dyrt in i helvete. Och sådär. Sen så blev man ju tillsammans med Katrin och fick barn. Och hon var ju en influencer och en mamma-influencer.
Och då
så sa han att han vet inte hur många barnvagnar de hade.
Nej.
Men han hade inte betalat för en enda.
Nej.
Och att just vilken skillnad det var.
Mm.
Så att skulle man typ kunna säga att en unge är värd en 500 000?
Ja, det skulle jag kunna säga i grejer. Alltså vi har ju redan grejer vi som är värda mycket till våra barn.
Och du är i vecka 20.
Ja.
Då skulle man nästan kunna sätta ett pris på 1 000 000 på en unge.
Ja, men verkligen. Men alltså, så här är det ju, många säger så här, det är dyrt att skaffa barn. Och ja, det är dyrt. Men för en influencer så är det ju självklart inte lika dyrt som det är annars.
Det är inte dyrt alls. Men betalar du för någonting?
Alltså det är klart, men när man går i en butik och hittar något så vill man ju köpa ändå. Men jag kan säga så här, jag vet inte att någon ska tycka att jag låter bortskämd. Alltså, men sanningen är faktiskt att jag betalar inte för någonting som är stort. Typ spjälsäng, skötbord, barnvagn, ingenting. Alltså hela, alla produkter eller grejer som jag behöver till barnet kommer jag ju inte betala för.
Mm. Men hur ser du på, och det här menar jag inte att jag dömer på något sätt. Nej. Utan jag är mer nyfiken.
Ja, ja.
Men hur ser du på exponerandet av barnet? Nej, men jag tänker så här. Du har ju också ett ansvar för dina följare. Mm. För att om de följer dig nu och gläds åt dig.
Mm.
Nu när du är i vecka 20 under hela din graviditet. Mm. Man följer att du mår illa och sen är du happy. Och sen så är det dina. Du kastar telefoner och det ena med andra. Ja. Man är väldigt engagerad i den här graviditeten. Mm. Då går det ju sen inte bara att strypa när ungen väl har fötts. När stickan liksom tittar ut.
Jag kommer inte göra det heller. Det som är grejen är att jag tycker att exponering av barnen och så på Instagram och nätet. Alltså, jag tycker att det finns ju såklart en gräns. Mm. Och man märker ganska klart och tydligt, tror jag. Jag har ju ingen barn sedan tidigare, så jag vet inte. Men jag tror att man märker ganska klart och tydligt om barnet tycker om det eller inte. Såklart inte när det är ett spädbarn, för då fattar den ju inte så mycket. Men jag ser också så här, varför ska man inte få ta kort på sitt barn och lägga upp? Mm. Och du vet så här, jag vill ju dela med mig med min kärlek. Det kommer ju troligtvis vara det största som har hänt mig och liksom...
Mm.
det här kommer ju vara min lilla skatt. Jag kommer vara så stolt över honom. Och faktiskt vill jag visa upp honom för att jag är stolt över vad jag har skapat.
Mm.
Och det kommer jag troligtvis att göra. Mm. Jag kommer inte dölja det liksom. Men skulle jag märka några tecken på att det här mår inte han bra av. Eller det här liksom inte bra. Då kommer jag självklart inte göra det. Säger han till mig när han blir lite äldre, eller mamma, mor, jag tycker inte det här är så kul, eller typ så här, ta bort kameran eller vet, så här. Då skulle jag aldrig tvinga honom till någon som han inte vill. Då skulle jag klippa honom från mina sociala medier direkt.
Ja, det där går ju nog också lite i ålder och så, det
ja,
vet man ju själv.
Självklart. Men jag ser också så här, varför skulle jag inte, hade jag inte varit en influencer, bara en vanlig liksom mamma och så, då skulle ingen fråga mig, ska du lägga ut bilder på ditt barn på nätet eller inte? Alltså, nej. Bara, ja, det ska jag.
Det är inte ett dugg konstigt. Men jag tänker också att de här frågorna dyker ju upp. Och sen, sen så kan det ju också bli en liten konflikt igen.
Det finns många som tycker tvärt emot.
Det här låter så jävla grovt, nästan som en våldtäkt. Men jag tänker mer så att barnet blir ju en inkomstkälla också.
Ja.
På sätt och vis.
Absolut.
Det höjer ju din status. Eller
absolut.
Vad man ska säga, ditt följe och sådär.
Ja.
Så där blir det ju också en liten... någonting man, som måste pågå in i huvudet.
Ja.
Som man får ta ställning till. Och jag tänker, har du och Jimmy snackat någonting om det här? Eller hur
vi har inte pratat just om det så öppet och särfaren så. Men det som är grejen är att vi vet ju att vi är gemensamma om och vill kunna lägga undan och spara väldigt mycket pengar till våra barn. Så att, för vi vet själva hur mycket vi har fått slita för att kunna liksom äga någonting själva nu.
Mm.
Och det har vi gjort. Vi liksom har ju en väldigt bra kontantinsats i det här huset. Just för att vi har slitit och jobbat, men också för att vi köpte ett litet hus som vi renoverade upp, sålde och tjänade mycket pengar på det. Och då kan gå vidare. Så det är ju inte så att vi har fått det här serverat av någon, utan vi har fått kämpa. Och jag vet hur viktigt det är, alltså med liksom större summa pengar som då föräldrarna kanske har sparat hela livet. För jag fick ingen av mina föräldrar när jag förlorade. För det fanns ingen möjlighet till det för mina föräldrar. Och det tror jag så här, skulle jag tjäna mycket pengar på mitt barn, så är det självklart att jag skulle lägga undan pengar till honom när han blir äldre. Och inte ge honom på hans 18-årsdag, för då kommer man gå och supa upp allt och sen kommer det vara borta. Men jag kommer liksom förstå mig att så här, de här pengarna har som en kontantinsats i en lägenhet eller vad du nu vill ha. Så jag ser det bara så här, det är inte så, jag förhoppningsvis, jag tror inte att han kommer komma till mig när han är 18 och får köpa sin lägenhet och bara, gud mamma jag hatar dig för att du la upp bilder på mig när jag var bebis. Liksom.
Nej, nej, jag tror inte heller det. Det är bara liksom, jag kan tänka mig att trollen där ute.
Ja, absolut. Tycker, och det kommer många som kommer tycka emot
tycker det. Ena så, så här, utan det var jag mer lite
inte
nyfiken.
Som, men sen tror jag att många tycker också för att de inte är i samma situation. Eller det finns så mycket svartsjuka från följarna och läsarna där ute att så här, okej, men här sitter jag och betalar flera tusen för att få en barnvagn och du får det gratis och du är inte ens tacksam. Liksom. Förstår du? Men det är lite den att folk typ, vad ska man säga, tycker och tror att man lever så himla enkelt liv för att man får saker liksom, eller ska du tjäna pengar på ditt barn, det är inte alls schysst mot barnet. Man tycker typ så bara för att man själv inte gör det.
Fast det är ungefär lite som med psoriasisen. Det man inte känner till eller vet är läskigt.
Ja.
Och det är samma sak som jag nu satt lite som en gammal farbror och sa att är influencer ett riktigt jobb?
Ja, precis. Det är för att du vet.
Jag är insatt i branschen, men jag tänker mer, nu ställer jag det mer som jag kan tänka mig att lyssna också.
Vissa ut. Så är det. Och på svar på det, alltså influencer jobb tar ju oftast mycket mer än vad ett vanligt jobb gör som är 8 timmar om dagen. Du lägger mer än 8 timmar på ditt jobb. Men det kan se ut att inte göra det, eftersom att du väljer vad du ska visa upp. Och det visar ju inte upp när du sitter och redigerar dina videos till YouTube. För vem fan vill sitta och kolla på det? Men som slutsats, jag skulle väl känna att om jag tjänar pengar på min son, så skulle jag snarare se att vi tjänar det tillsammans. Och självklart finns en gräns på vad jag skulle göra och inte. Men jag skulle inte klippa av honom helt från mitt liv. Eller så här, från mina sociala medier.
Men eftersom, som avslutning då. Eftersom du jobbar med detta. Så måste du räkna ut ett pris. Vad en unge för en influencer skulle vara värd.
Alltså, vad en unge är värd.
Vad tror du att du... I saker och samarbeten och sånt. Från att ni... Vi kan räkna så här. Från 14 februari, alltså Alla hjärtans dag. När ni outade att ni ska få stickan. Och så räkna fram till Alla hjärtans dag nästa år. Alltså vad kan det liksom vara värt?
Gud vad svårt. Alltså det är nog som du säger. Det är nog värt liksom...
Är det typ en halv mille eller en mille? I saker och samarbeten.
Jag skulle säga att det är någonstans däremellan, skulle jag gissa. Ja, någonstans däremellan.
Det är fascinerande. Härligt. Det får bli slutorden här.
Det var bra slut. Jag hoppas, jag håller tummarna för att det är i snitt. Ja,
du hoppas att det kanske är en mille?
Nej, jag ska.
Det ska du väl inte säga, det är klart du hoppas.
Ja, men som sagt, jag skäms inte över att jag hoppas. Liksom att, vadå, man säger ju inte nej om man kan tjäna mer pengar på det man redan ändå gör. Mm. Så vadå, det är ingenting som jag skäms över. Mm.
Härligt. Stickan innan han är blivit född så han...
Ja, han har ju tjänat sina första pengar redan.
Ja. 20 veckor gammal. Men tack för att du ville vara med i Kändispodden.
Ja, tack själv. Vad tack härligt. För att jag fick komma.
Ja, det är klart. Och tack för att ni har lyssnat. Gå in på er poddapp och följ Kändispodden så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Och har ni förslag på gäster så mejla till hej@kändispodden.se. Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.